Vi ska nu fortsätta där vi slutade sist. Vi håller på med vishetens nådegåva och ska väl kanske göra ett litet tag till. Och vi hade kommit fram till ordspråksboken sist. Ni minns vi läste inledningen till andra kapitlet och inledningen till fjärde kapitlet. Vi hade konstaterat att vishet skiljer sig ifrån vanlig kunskap därigenom att det är en sorts levande kunskap. Och den håller Gud vid liv genom att bryta ner den då och då och bygga upp den på nytt. Och det är viktigt att man håller det i minnet när det gäller vishet, för att på det sättet så skiljer man vishet ifrån, vad ska vi kalla det, dogmatiskt tänkande. Vi såg i inledningen till fjärde kapitlet de här orden: hör ni barn en faders tuktan och ta den i akt så att ni lär förstånd. Till god lärdom ger jag er min undervisning, må ni inte låta fara. Och det här handlar ju både om jordiska fäder och om andliga fäder. Det behövs en faders undervisning för att människor ska komma in i ett, ska vi säga, Guds förankrat sätt att tänka. För Guds tankar är ju tvärtom mot våra tankar. Det har vi konstaterat många gånger. Så som Paulus skriver det i första Korinthierbrevets första kapitel. Det som är vishet för människor, det är dåraktigt för Gud, och tvärtom. Men när vi nu ser det här med en faders tuktan, så blir det lätt så här att man, att det blir de äldste stadgar av det. Det blir den gamla, urgamla traditionen, ett konservativt tänkande, benhårda gamla förstelnade principer som ska tragglas in. Men det är inte vishet. Och det är viktigt att vi håller det i minnet alltid när vi läser ordspråksboken, vad vishet är. Att det är levande kunskap. Att det inte är döda doktriner, utan att det är någonting som är levande för den som förmedlar visheten. Så att en fader som kan tukta, det måste vara en människa för vilken den undervisning han ger själv är levande. Och det måste vara en person som i sin tur är så i Guds hand att Gud då och då får bryta ner honom och bygga upp på nytt. Så som vi har sagt om vetekornets lag när det gäller den andliga visheten. Den måste då och då få falla i marken och dö för att på nytt uppstå till liv och kraft. Nu tänkte jag att vi skulle en timme framåt läsa rätt så många ordspråk ur ordspråksboken. Bara för att ge ett litet smakprov på hur den kan användas rent pedagogiskt. Därför att det är ett sånt utmärkt hjälpmedel. Till exempel för bibelstudier med nyomvända. När man vill börja att introducera gudomligt tänkande för människor. Många av ordspråken är skrivna som spegelbilder, kan vi säga. Först så talas det om den rättfärdige, eller först talas det kanske oftast om den orättfärdige och sedan om den rättfärdige. Hur det skiljer sig åt för de båda. På ett eller annat sätt så är det omvänt. Och därför så måste vi bekanta oss med några grundläggande begrepp i ordspråksboken. Framförallt uttrycket dåren. En dåre. Vad är en dåre för en? Ja, det tänker vi att det är en person med osedvanlig låg intelligenskvot. Han är omdömeslös, han missar alltid tåget, han förstår inte att skicka sig vettigt som folk i allmänhet. Det går inte att ha honom i möblerade rum, det är en dåre. Men det är det inte alls. Utan nu ska vi komma ihåg detta, att det som är dåraktigt för Gud, det är högsta smartness i den här världen. Så när ordspråksboken talar om dåren, så är det Anders Wall, Per G. Gyllenhammar, Olof Palme och andra såna här framgångsrika gubbar med hår på bröstet som åsyftas. Det måste vi komma ihåg. Och det är när vi på det sättet läser ordspråksboken som det blir en väldigt spännande läsning. Nu finns det lite olika synonymer här för de människor som ställs så att säga som kontrast mot den rättfärdige. Dåren, de ogudaktiga, bespottarna, de egensinniga, de onda, de oförnuftiga, de oförståndiga. Och det ska alltså förstås ifrån Guds rikes synvinkel det här. Det handlar inte om folk som behöver gå i särskola, utan tvärtom kan det ofta vara personer som istället beskrivs som rättfärdiga eller förståndiga eller på annat sätt talas om i positiva termer. Vi ska minnas hur Jesus säger till den här mannen som var så fantastiskt klok och förnuftig och förståndig efter världens sätt att tänka. Du vet, han som byggde nya lador, som det står om i Lukas 12, 13-21. Han som fick in den jättestora skörden och undrade hur ska jag göra nu? Och så kom han fram till, jag måste investera. Det är ju riktigt, vi ska investera, vi sätter upp löntagarfonder och låntagarfonder och jag vet inte allt för att kunna investera. Det är ju förståndigt att investera. Men till honom säger Gud, din dåre. Så det är det perspektivet vi ska ha när vi börjar att läsa ordspråksboken. Och så ska vi komma ihåg det, att det handlar ju nu om mänskligt sätt att tänka i jämförelse med gudomligt sätt att tänka. Och det mänskliga tankelivet, det går alltid ut på att på något sätt bygga upp och skydda min egen position. Det är köttets målsättningar. Men den människa som har fått ett omvänt tankeliv, som har fått gudomlig vishet och lever efter gudomlig vishet, hans enda mål är att Guds vilja ska ske i hans liv. Oavsett vad det för med sig för praktiska jordiska konsekvenser. Det är detta som vi tittade på förra gången, att frambära sin kropp till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. När vi har gjort det så har vi ingen användning för ett tankeliv som längre syftar till att skydda oss själva. Utan vi är i Guds hand och Gud kan leda oss. Vi går då till 28 kapitlet och tittar på den första versen. Ordspråksboken 28:1. De ogudaktiga flyr om än ingen förföljer dem. Men de rättfärdiga är oförskräckta som unga lejon. Detta handlar om att styras av fruktan respektive att inte styras av fruktan. Och även mycket smarta och mycket framgångsrika och mycket duktiga män, kvinnor med för den delen, styrs i princip av fruktan om de inte en gång för alla har framburit sin kropp som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Den dag de har att välja mellan att skydda sig själva och att göra det som är rätt och sant, så väljer de det förra. De behöver inte vara speciellt bespottande eller hädande eller okkultister eller annat sånt här för det, för att här förtjäna termen det ogudaktiga. Det är bara det att det handlar om människor som inte har prioriterat Gud framför allt annat. Och om vi tittar i 29 kapitlet och 25 versen så talas det här om en annan typ av fruktan som på samma sätt också får stort insteg i en sådan människas liv. Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren, han blir beskyddad. Den person som ordspråksboken alltså kallar dåren, han har inte gjort upp med fruktan i sitt liv. utan styrs alltjämt av fruktan. Och det kan ju mycket väl hända, det gör du och jag också många gånger. Men vi är på väg in i en situation, Herren håller på att fostra oss in i en situation där vi blir mer och mer lösgjorda från fruktan. Det här är ingen momentan process, det är någonting som går så sakteliga. Men ju mer Herren får, så att säga, vända om vårt tankeliv, desto mer kommer vi att lösas ifrån fruktans makt och grepp över våra liv. När vi går till 28 och 13 så ser vi återigen kontrasten mellan den som på detta sättet lever i fruktan och den som fruktan inte längre har ett grepp över. Den som döljer sina överträdelser, honom går det inte väl. Men den som bekänner och överger dem, han får barmhärtighet. Den som lever i fruktan och styrs av fruktan tenderar att dölja sina överträdelser. Men den som har satt Guds liv som mål i sitt eget liv, han får också möjligheten att bekänna och överge. Vi tar 18 versen i samma kapitel. Den som vandrar ostraffligt, han blir frälst. Men den som i falskhet går dubbla vägar, han faller på en av dem. Återigen är det så att den som inte lever i Guds vishet, utan som lever i mänsklig vishet och som styrs av fruktan, kan inte undgå att vandra på dubbla vägar. Man måste ha kulisser i förhållande till omvärlden. Man kan inte alltid vara sig själv. Och Ordspråksboken talar om att det där är ett väldigt vanskligt sätt att leva. Att gå på dubbla vägar. Man faller så ofta på en av dem. Och detta tema med behovet av kulisser och förljugenhet i den människans liv som inte har vänt om och börjat att se allting från Guds perspektiv, det kommer också fram i 27 kapitlet och 6 versen. Vännens slag ges i trofasthet, men ovännens kyssar till överflöd. Eller om du hoppar ett par verser bakåt till 26 kapitlet från 24 versen. En fiende förställer sig i sitt tal, men i sitt hjärta bär han på svek. Om han gör sin röst ljuvlig så tror honom dock inte, till sjufaldig styggelse är i hans hjärta. Hatet använder list att dölja sig med, men den hatfulles ondska blir dock uppenbar i församlingen. Det som är mänsklig vishet och mänsklig smartness och mänsklig duktighet, det leder så småningom fram till detta sättet att leva. Där man måste förställa sig, där man bär på svek, där man börjar samla hat i sitt inre, men använder list för att dölja det med. Istället för att man lever ett liv som syftar till rättfärdighet, där man bekänner och överger, där man får barmhärtighet, där man är sig själv, där Herren har fått ge oss ett nytt tankeliv och därigenom lösa oss ifrån fruktans tyranni över allt vårt handlande. 12 kapitlet går vi till sen. Se på verserna 19-22. Sannfärdiga läppar består i vinnerligen, men en lögnaktig tunga endast ett ögonblick. De som bereder väg för det onda har falskhet i hjärtat, men de som stiftar frid, de undfår glädje. Inget ont drabbar den rättfärdige, men över de ogudaktiga kommer olycka i fullt mått. En styggelse för Herren är lögnaktiga läppar, men de som handlar redligt behagar honom väl. Här finns åter kopplingen mellan ett omvänt tankeliv och möjligheten att leva sannfärdigt. Och den möjligheten sammanhänger med Guds frigörelse från fruktan. Men det handlar också om frigörelsen från de egna vinsterna. Vi har inget att vinna med osannfärdighet därför att vi inte är ute efter att vinna något. Vi går tillbaka till 29 kapitlet och ser på den 9 versen. När en vis man vill gå till rätta med en oförnuftig man, då vredgas denne eller ler och har ingen ro. Jag tycker det är ett underbart ordspråk. En pärla bland pärlor, tycker inte ni? Man riktigt ser hur det svider i köttet och hur liksom man mödar sig med att hålla fasaden, att hålla kulissen. Vilken taktik är bäst? Vilken ska jag välja? Om jag blir arg går han då och håller käften, eller om jag ler vänligt och inställsamt klarar jag mig undan då. Om vi inte har ett omvänt tankeliv kan vi inte ta emot förmaning. Därför att förmaning är en andlig funktion. Vi måste skilja absolut glasklart mellan förmaning och kritik. Det ena kommer från himlen och det andra från helvetet. Precis på samma sätt som Gud i ditt samvete kan lysa på din synd och du blir löst från den, så kan djävulen i ditt samvete lysa på samma synd och du blir bunden i den. Det har vi talat om många gånger. På det mänskliga planet motsvarar det skillnaden mellan förmaning och kritik. Det är alltid svårt att ta emot kritik. Men nu handlar det inte om kritik, utan det handlar om förmaning. Det handlar om att en vis man förmanar en oförnuftig. Men det intressanta är att så länge den som tar emot förmaningen inte har ett omvänt tankeliv, inte har framburit sig själv, inbegripet sin kropp som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer för att uppnå ett förnyat sinne, som det står i Romarbrevet 12:2, då kan han inte ta emot förmaningen. Inte ens förmaning kan han ta emot. Utan han halkar omkring, som Bosse Gustafsson uttryckte det igår, som en tvål i ett badkar. En bra bild. Om ens tankeliv och om ens livsmålsättningar är oomvända, så kan man bara lyssna till likasinnade. Men man har svårt att lyssna till den som har ett omvänt tankeliv. Jag måste räkna med det gör ont i köttet. Det kan vara en sveda eller en klåda till hälsa och liv, men det är svårt att ta emot om man pendlar mellan vrede och inställsamhet. Vi kan jämföra med kapitel 17 och vers 4. Där sägs i stort sett samma sak. Här talas om hur en ond människa, vad en ond människa lyssnar till. Han lyssnar inte till visheten, han lyssnar inte till gott förstånd, men det står så här: en ond människa ger akt på ondskefulla läppar, falskheten lyssnar till fördärvliga tungor. Det handlar inte bara om kriminella det här, det handlar inte bara om terrorister, röda brigader och sånt här, utan det handlar om människan med ett oomvänt tankeliv. Han har svårt att lyssna till en människa som har Guds vishet och som talar Guds vishet. Vi går vidare till 28 och 21. Att ha anseende till personen är inte tillbörligt, men för ett stycke bröd gör sig mången till överträdare. Falskheten, de dubbla vägarna. gör att man lätt har anseende till personen. Man lever inte för det som är sant och rätt i för sig, utan det handlar hela tiden om att ja, här finns en person som kan sätta sig på mig, jag får väl anpassa mig efter det och buga uppåt. Men här är en som är under mig, jag kan sparka neråt. Man har anseende till personen. Det handlar om auktoritära människor det här, bland annat. Den som är efter Guds sinne har inte anseende till personen, eftersom inte Gud har anseende till personen. Gud har inga favoriter. Men vi människor får det lätt. Okej, 29 kapitlet och 5 versen. Där ser vi ett nytt exempel på falskheten hos den som inte har beslutat sig för att leva för det som är sant och rätt. Och alltid står för det. 29:5. Den man som smickrar sin nästa, han breder ut ett nät för hans fötter. Vi går till 20 kapitlet och 6 versen. Så ska vi också se några ordspråk som talar om att den som är främmande för Guds vishet också är främmande för Guds barmhärtighet. Den människa som har valt att leva för sitt eget, som drivs av fruktan, som i alla trängda situationer eller alla situationer han kan vinna något väljer bort det som är sant och rätt. Han är alltid främmande för Guds barmhärtighet. 20:6. Många finns som ropar ut var och en sin barmhärtighet. Men vem kan finna en man som är att lita på? Det tycker jag också är ett sånt underbart ordspråk. Tänk vad många det finns. Vad många organisationer och så här som ropar ut sin barmhärtighet och vi tar hand om alla vilsegångna och så vidare. Och när man har betalat 15-20 000 till scientologerna för att de ska exmetra en eller vad det heter för någonting, de gör en massa konster för sig, så förstår man att det var kanske inte av omtanke om mig som de erbjöd sina tjänster. Och då är det ju ofta så dags. Många finns som ropar ut sin barmhärtighet. Men vem kan finna en man som är att lita på? 29:7 visar oss att det här egentligen handlar om att den oomvände dåren, så att säga, han kan inte öva barmhärtighet helt enkelt därför att han förstår inte vad det är. Det är så främmande för hans tankeliv att han står helt utanför bara av den anledningen. 29:7. Den rättfärdige vårdar sig om de armas sak, men den ogudaktige förstår ingenting. Halleluja. Han fattar inte ett knäpp. Sjuttonde kapitlet, verserna 11 och 23. Upprorsmakaren vill endast vad ont är. Men en budbärare utan förbarmande ska sändas mot honom. Den ogudaktige tar gärna gåvor i hemlighet för att han ska vränga rättens vägar. Hans barmhärtighet är alltid till salu. Han kan se rättfärdig ut. Upprorsmakaren kan se rättfärdig ut. Det har vi ju stora politiska erfarenheter av ifrån vår egen tid. Alla upprorsmakare som kommit till makten i olika länder och bara gjort förtrycket ännu värre än det var förut. De hade inget omvänt tankeliv. Slaveriet i västerlandet har ju inte försvunnit till följd av uppror, utan till följd av att man inte gjort uppror utan förlitat sig på Gud. Det som marxisterna hånfullt kallar för slavfilosofi, det har visat sig effektivare än upprorsfanan till att bli av med tyranniet och slaveriet. Det är Guds vishet som en dårskap i världens ögon. Vi går till 14 kapitlet och 21 versen. Den som visar förakt för sin nästa, han begår synd, men säljer den som förbarmar sig över det betryckta. Den som har ett oomvänt tankeliv har så oerhört lätt för att bära förakt i sitt inre. Kanske inte för alla människor, men det oomvända tankelivet fungerar alltid så att man jämför sig med andra. Det här jag brukar kalla för jämförelsesjuka. Som antingen leder till högmod eller till avund. Och därför så, ju mer Herren får prägla oss med sitt sätt att tänka, ett förnyat sinne, desto mer kommer vi att bli lösta både från avund och förakt. Och det hindrar oss, både avunden och föraktet hindrar oss från att leva i kärlek. Det förblindar oss för vad barmhärtighet är. Och därför säger Salomo här att den som visar förakt för sin nästa, han begår synd, men säll är den som förbarmar sig över det betryckta. Det är bara den vise. Det är bara den som har ett förnyat sinne, som kan utöva barmhärtighet på rätt sätt. Det är bara han som vet vad det är. Det är bara han som förstår. Vi läste ju nyss att den ogudaktige förstår ingenting. Han fattar inte ett knäpp. 29 versen, samma kapitel. Den som är tålmodig visar gott förstånd, men den som är snar till vrede går långt i oförnuft. Det handlar om den vrede som är till för att skydda oss själva och våra egna målsättningar. Vi är kallade till att leva i förlitan på Guds vrede. För den som har kommit in i Guds vishet är Guds vrede en trygghet. För den oförnuftige, för dåren, är Guds vrede någonting högst obehagligt. Någonting som man helst bör tala så tyst om som möjligt. Men för den som har kommit in i Guds vishet är Guds vrede en källa till glädje. Har ni tänkt på det? Halleluja. Därför att den är en trygghet i ditt liv. Gud vredgas över all orättfärdighet. Och om någon begår något orättfärdigt emot dig, så är Guds vrede så att säga en trygghet för dig. Detta att Gud är en Gud som dagligen vredgas, det är en trygghet. Men bara för den omvände. Bara för den som tänker efter Guds tankeprinciper. Bara för den som har undfått vishet. 21 kapitlet och 10 versen visar oss att den ogudaktige, han inte bara är oförstående inför barmhärtigheten. Det är inte bara så att han har valt bort vissa bitar ur sitt liv, utan det innebär också att han i själva verket har gjort ett positivt val för obarmhärtighet. Det står: den ogudaktiges själ har lust till det onda. Hans nästa finner ingen barmhärtighet hos honom. Han har lust till det onda. Och det här, det handlar om vad vi har vår glädje i. Det kommer att bli så att om vi inte har valt att leva för det som är sant och rätt, oavsett konsekvenserna, så kommer vi att ha vår glädje i det som är ont. Och det behöver vi ju inte gå långt för att se många goda exempel på. Eller många onda exempel, om vi så vill. Man kan tycka det är hisnande att det går att överhuvudtaget marknadsföra de här skräckfilmerna. Att folk betalar för att se sånt. Jag begriper mig inte på det. Men det tycker jag var det enda som går att sälja idag. Så att det är ju ett gott exempel på vad Salomo visste för 3000 år sedan. 10 kapitlet och 23 versen talar om samma glädjetyp. Dårens fröjd är att öva skändlighet, men den förståndiges är att vara vis. Och då ska vi alltså minnas, dåren är inte en korkad person, utan det är de allra största dårarna, det är de verkligt supersmarta människorna efter världens sätt att tänka. Dårens fröjd är att öva skändlighet. En av köttets målsättningar är bekvämlighet. I ordspråksboken kallas den genomgående för lättja. 12 kapitlet och 24 versen. De flitigas hand kommer till välde, men en lat hand måste göra trältjänst. Eller 13:4. Den late är full av begär och han får ändå inget, men de flitigas hunger blir rikligen mättad. Ordspråksboken talar en hel del om otukt som någonting som kännetecknar dåren. Låt oss bara provsmaka 29:3. Den som älskar vishet gör sin fader glädje, men den som ger sig sällskap med skökor förstör vad han äger. Pengar är ju också en svår sak för dåren. 10 kapitlet och 2 versen. Ogudaktighetens skatter gagnar till intet, men rättfärdigheten räddar från döden. Och 5 versen. En förståndig son samlar in om sommaren, men en oförståndig son sover i skördetiden. 28:8 handlar om svarta pengar. Ett fenomen som ingalunda är någon nyhet för vår generation. Den som förökar sitt gods genom ocker och räntor, han samlar åt den som förbarmar sig över de fattiga. Bakom ett sådant ordspråk finns en visshet om att Gud i längden skipar rätt. Även om det ser ut till en början som det här gick väldigt bra. Vi ska komma tillbaka till det nästa timme. Om det här med sådd och skörd i våra liv. Jag tror vi tar rast nu.